En podcast från Aftonbladet.
Let's go!
Karin!
Tone! Hur är läget?
Nej, men, jag
kokar! Jag känner mig så rastlös.
Du är helt sjuk. Mm. Jag känner mig som att jag har så mycket positiv energi.
Är det sant?
Ja, det är helt sant.
Berätta mer.
Nej, men jag var på så bra humör. Jag är så glad att träffa dig. Det var så kul. Jag bara känner att jag har en grotta med min redigering. Mm. Jag är utanför dörren. Ja. Jag har satt på mig min t-shirt.
Ja, vad är det? Är den ny?
Men den är ganska ny. Men det här är ett svenskt gammalt märke som heter Hal. Av Erik Hal. Mm. Och det står Miss Fortune.
H-A-L.
H-A-A-L. Det finns inte längre. Tyvärr. Mm. Han gjorde jättefina kläder. Mm. Miss Fortune Polo Club.
Jättefin.
Hur jag. Men jag såg den på, du vet, Place har ju en second hand. Mm. Som är typ så här. Alltså om så här är det. Om man verkligen behöver köpa någonting psykologiskt, mm, då kan man alltid gå till Place second hand och hitta någonting.
Och Place. Nej, jag bara hörde inte vad du sa på din skånska.
Place.
A Place, ja.
Men då om man går dit, mm, så allting är ju så sjukt overpriced där. Mm, mm. Alltså det har varit flera gånger.
Ja, 100%.
Nej, men det är helt sjukt.
Ja, alltså,
det
var nu flera gånger som att jag hörde vad du sa.
Nu förstår du. Uh-huh. Det är ju som att jag flera gånger har varit så här. Alltså den här t-shirten som ni säljer här på second hand, den är billigare just nu på typ Hopes Rea. Ja. Alltså det har hänt mig två gånger. Uh-huh. Men, och då såg jag den t-shirten här. Och så var jag så här, oh my god, så kul med en gammal Erik Hall t-shirt. Men så tyckte jag att den var så overpriced och den var väldigt noppig. Mm. Så gick jag in på Selby, sökte på Hall. Där fanns tröjan till en tredjedel av priset. Klickade hem den i A Place butik. Slay.
Vadå, i deras butik?
Ja, men jag bara stod på mobilen och köpte den på Selby istället.
Jaha, då fattar jag. Mm.
Mm. Hänger du med?
Jag hänger med. Jag bara säger, jag har också en ny t-shirt på mig.
Vet du vad det ser ut som?
Nej.
Ett litet bumblebee.
Vet du vad jag ser ut som? Nej. En jävla gnagare.
Varför? Jaha, okej, men det där har jag ingen relation till.
Nej, förlåt. Ulrika på
Neue
Nationalgalerie.
Du har ju varit i Berlin.
Jag var i Berlin och jag var på Neue Nationalgalerie som jag älskar.
Ja.
Det är den här stora glaskuben vid Potsdamer plats.
Och där vet du vad jag älskar?
Nej.
Potsdamer plats.
Ja.
Alltså,
ja, men det är verkligen...
Det är som gamla Europa för mig.
Det är verkligen Berlin. Det är verkligen så. En helt tom öde med jättemycket bilar.
Och glas bara.
Och glas.
Jag brukade sitta på ett fik där.
Ja, ja, men det är härligt. Men då var jag, och jag vill säga att jag var på en jättefin, om man är i Berlin i närtid, så har de en liten surrealismutställning.
Nere det är så jävla ballat att upptäckt surrealismen.
Jag är besatt.
Du bara så, kolla på den här bilden, Tone, och så bara på boben kommer det ut en helt sjuk grej. Jag bara, ja, jo, det är ju surrealismen.
Jo, men jag kände att jag fick en, jag tror att jag är i en ålder när jag kan ta in surrealismen på ett känslomässigt och intellektuellt
plan. För det kunde man ju också när man var barn.
Så kanske man kunde när man var barn.
Kommer du ihåg, jag var helt besatt av surrealismen när jag var barn.
Jo.
Jag var helt så, klockan är smält, ju guys.
Klockan är smält. Rumpan går över till att bli ett träd.
Nej, men det var så kul. Jag menar att du verkligen var, du var blown away.
Jag var blown away.
Du hade köpt ett vykort som du visade.
Jag köpte ett vykort som jag visade. Jag såg en tavla som jag var så här, det känns som att jag sugs in i universum och att jag ser hur universum fungerar på ett annat sätt.
Det är
kanske
därför
kvantfysikens dimensioner.
Du ska prova en hallucinogen drog.
Ja,
nu är det ju februari. Mm. Och förra året gav du ju mig ett nyårslöfte som du fortfarande som du inte höll. Men du har ju gett det en gång till. Du ska gå till Berghain.
Ja.
Men jag känner mig redan nu stressad att du inte har någon plan hur det ska gå till.
Jag har en plan.
Har du? Ja, för det hade du förra året också.
Jag vet.
Vi har ju fått en del, jag måste bara säga, vi har ju fått en del frågor om Berlin på senaste i mejlen.
Mm.
Och det här tyckte jag också var lite roligt, för du var i Berlin hela förra veckan.
Mm.
Och för vi fick en fråga om det var om liksom din stil var annorlunda när du var i Berlin.
Ja. Men jag tänkte det var kul för att vi pratade om det förra veckan. Mm. Och jag hade på mig en jacka som jag aldrig skulle haft på mig i Stockholm. En jättestor svart bomberjacka.
Den du köpte?
Nej.
Okay.
En min killes liksom,
aha, jacka som så är du så var
jätteglansig.
Yeah.
Den var så jättestor. Jag skulle aldrig ha
så du bara rocka loss på Berlins gator?
Jag kände bara att det här... Nej, men det var som att det är så Berlins liksom mainstream-stil.
Verkligen. Ja. Det är ju deras...
deras business casual. Så det var mer att jag ville smälta in. Men hade jag haft det här så hade det sett...
Jag ville ju gråta, jag ville ju dö av gråt av dig förra veckan.
Varför det?
Därför att först ringde du mig och var jättestolt och glad.
Ja,
tisdag kväll. Du var så stolt och glad. Du var ute och gick. Det var mörkt. Du var så här, Tone, jag har köpt min första skinnpaj. Ja. Den är så cool.
Jag har haft skinnjacka.
Min första svarta skinnpaj är orden du sa.
Mm. Och den
är
riktigt
cool. Det känns så bra. Jag ska ha den hela våren. Jag bara, fan vad roligt. Grattis, din första skinnpaj. Och sen ringde du mig dagen efter. Och så såg det ut som att du hade sålt smör och tappat pengarna.
Ja, jag skämdes jättemycket.
Ja, du var så, det hände en dålig grej med skinnpajen. Den var inte i skinn.
Nej, det var samma som min kille var också så här. Men,
hur alltså, kunde du inte
jag var så här, han kom hem, jag bara, kolla min nya skinnjacka. Han bara, är du säker?
Är du säker på det är skinn?
Ja. Så var det inte det. Men,
men det var ju ändå mega cool.
Ni två som jag litar på. Ja.
Ni tyckte den var cool.
Ni tyckte båda att den var jättecool. Ändå.
Mm. Men, jag tyckte att den var så glansig.
Jag skulle ju aldrig köpt en jacka i riktigt skinn.
Och alltså, du kan inte göra om det här till någon jävla veganism.
Moral.
Nu.
Det här är min pivot in till en moral.
Nej, för jag har faktiskt en fråga till. Ja. Och det är att när du går på Berghain, för det här var också i mejlet, vad tror du då att du skulle ha för stil?
Jag vet, ja, det här måste vi nog återkomma till. Jag tror du måste hjälpa mig.
Jag hade ju, och då var det typ så här, och när ni har varit ute i Berlin, vad har ni haft för stil då? Jag har ju liksom inte, när jag har varit i Berlin de senaste åren så har inte jag festat liksom. Nej. Men när jag festade mycket in my 20s, så en gång när jag och Kristoffer Garpling skulle gå på KitKat, så visste vi liksom inte riktigt vad den kvällen på KitKat var.
Nej,
och det var ju
en sexklubb.
En mega sexklubb.
Alltså det är inte
party.
Så, en klubb där folk också har sex, utan det är bara rakt.
Alltså de knullade överallt.
Ja,
men det var en väldigt rolig fest, men vi hade på oss typ så här så vanliga Berlin, alltså typ så, vi hade båda jeans, långa med t-shirt, hoodie. Alltså det var, alltså vi var på, så vi var som klädda för typ så december i Stockholm, fast det var så här sommar i Berlin.
Ja.
Och det var, alltså jag har aldrig känt mig så out of place i hela mitt
liv.
Alltså för det första, ens att jag hade kläder på mig, helt sjukt.
Tog du av dig då mer och mer?
Nej, för att jag tar med min hoodie, men jag är inte heller så, okej, skitsamma, jag festar naken typ. Nej, alltså det är liksom inte riktigt min vibe.
Nej, inte min
heller. Och sen så at some point så var det så.
Inte
du.
Chock.
Och sen så at some point så var jag så overwhelmed och hade blivit av med Kristoffer. Skumt. Hur skumt.
Skräll.
Och då gick jag iväg och satt mig i en hörna som jag trodde var lite avslappningshörna. Och så vet när man är väldigt på.
var du ett barn?
Nej, men
eller?
Det var typ så här, jag vet inte, jag var liksom lite, jag var inte vid mina sinnesfulla bruk om man säger så. Så satt jag där och bara, vem är det som står där i hörnet? Och då var det tre personer. Som stod bakom varandra och i varandra. Alltså kanske 30 centimeter från mitt ansikte. Och det var jag verkligen så, aha, okej, det här var inte avslappningshörnan. Det här var actually gruppsexhörnan.
Ja. Vad gjorde du då?
Nej, jag gick och letade upp Kristoffer. För då hade jag egentligen lämnat honom, om jag ska vara ärlig. För vi dansade. Och så var det typ så här två män som kom till honom och började bara wow typ. Och jag var så här, gud vad kul typ. Kristoffer vill utforska sin sexualitet och ha typ fyrkant på det här liksom danskolvet. Jag ska ju inte blocka hans mojo. Så jag bara så här, yeah, jag fattar. Du och de här fyra björnarna typ dansade iväg. Och sen kom han och var typ hade gråt i halsen och bara, jag trodde de skulle överfalla mig och du bara lämnade mig.
Okej. Ja, och sen
så då sen typ spydde båda på golvet sig vem.
Ja. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Så kommer det nog inte bli för mig.
Nej. Så, men vi vet ju inte.
Nej, vi vet inte. Nej, men vi måste ha en plan och jag tror du måste hjälpa mig, eller jag måste skaffa mig en plan på något vis.
Ja, alltså du sa ju för 10 minuter att du hade en plan.
Nej, men jag har en plan för liksom hur det ska gå till.
Ja.
Jag har inte en plan för vad jag ska ha på mig.
Nej, men
och det är ju
nära. Det är det minsta problemet. Ja. Och sen så har de också frågat varför vi inte bor i Berlin, vi som verkar gilla Berlin.
Jaha, men jag är ju där bara för att min kille är där.
Ja.
Och han bor där med, och han är ju tysk och han har sina barn där.
Och så du har ju dina barn här.
Och jag har mina barn här, så vi åker fram och tillbaka och jag är där en vecka i månaden ungefär. Så jag är bara där, alltså jag är bara där och lever helt vanligt. Jag är inte där och så. Går på fester.
Du är inte där och går på sexfest.
Nej.
Än.
Utan jag är där och mest jobbar.
Nu när det,
men jag gör mer grej. Att det är ändå roligare när man är där. Jag tycker att det är bättre på att, du vet, gå på teater, gå på...
Men du gör ju jättemycket sånt i Stockholm också.
Jo, men det gör jag. Men det är
alltid roligare att göra grejer någonstans.
Ja. Till exempel återupptäcka surrealismen.
Jag tror att det kommer vara något moment under din bröllopshelg som kommer vara sexfestliknande.
Nej.
Inte? Du sa nej direkt.
Nej, vadå Tone? Det här är liksom... Nu ska vi fira kärleken.
Okej, så sex har inte med kärleken
att göra. Jo, det kan det ha.
Nya moral.
Det, men det är en annan liksom, ingång bara. Ja, alltså, ja. Det är ett annat fokus.
Jag frågade
för mig,
bara. Jag frågade bara.
Ja, det är absolut en komponent. Men det är inte det som vi firar.
Nej, 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 jag fattar.
Du förstår. Hur går du kan det? Ha din egen fest.
Min egen sexfest. Din med egen dina sexfest. Gäster.
Ja, det kan du ha.
Att jag är så här, Karin kommer ju gå och lägga sig nu. Men jag bjuder in till en liten soiré.
Till ett avslappningsrum.
Där man bara kan sitta och slappna av.
Ja, nej, men det kommer bli uppskattat.
Men vad skulle jag säga? Hur går det med bröllopsplaneringen?
Det går bra.
Går det bra verkligen?
Ja, det går bra.
Ni är två olika krafter som drar.
Vi är två olika, nej, ska jag säga så här. Det är en kraft som drar och det är inte jag. Utan det, är att,
det är kul att en kille är sån bridezilla.
Han är en sån bridezilla och han... Nej, men han har väldigt specifika idéer.
Han har väldigt bra smak.
Han är väldigt
alltså,
bra
du har
smak.
Också det, men han, jo, har ju, han nej, men, är ju väldigt intresserad
han
av
väldigt
estetik.
Han är väldigt intresserad och, av ja. Estetik. Så att han har mycket idéer och det växer lite hela tiden.
Vad håller ni på med just nu då?
Nu är vi mycket inne på inbjudningarna.
Ja, men vadå, det är så viktigt. Det är ju så sjukt.
Jag var så, vi kan skicka ett mejl. Han bara... Oh.
Men det tyckte till och med jag var så här, ska du mejla ut ditt bröllop?
Ja, men något fint mejl, någon sån mejl.
Och så här, en bild längst upp på mig och ja. Er.
Och han är så, nu vi ska, det ska designas på något speciellt sätt och nu ska vi ta alla. Ja, han,
ja. Vi ska anlita någon.
Vi ska anlita någon.
Och ni var och träffade en designbyrå i Berlin till det här ju. Du måste ju säga, du måste
ja, men jag tycker det här är jättepinsamt.
Varför det, och jag tänkte sen efteråt att du var så till honom, alltså du får betala det här. Det tyckte ja. Inte jag var rättvist.
Nej, men...
Men jag undrade sen också, vad kommer det kosta?
Nej,
men
det sa jag kanske inte. Nej, han vet. Nej, men det är också det. Han är väldigt han visionär. Jag är mer praktiskt
men
lagd.
Är det att ni ska
och det är bra.
Jag tycker det är bra, ja. Mm. Är det att ni ska designa ett monogram?
Nej, det är mer så. Vad, han är mycket så, vad är berättelsen?
Om er.
Om oss och om vårt bröllop. Ja. Vad betyder det? Vad är det vi bjuder in
Gud,
till?
Alltså jag börjar gråta. Alltså det här är ju en sån dröm.
Ja.
Det är ju helt otroligt.
Ja, tycker du det?
Ja!
Ja, ja.
Alltså, mi.
Ja.
Ja. Du vet ju att jag identifierar mig med er i
jag
den
vet,
relation. Och
jag
att
jag,
du är Marre.
Ja, men jag har jättestark identifikation med Marre. Jag känner mig jättenära honom. Alltså supernära honom. Det är jätteskönt, tycker jag.
Ja.
Ja, nu pratar vi inte mer om det.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Ah, jag längtar ihjäl mig. Och just det, jag måste säga en sista grej.
Okay.
Det var ju en helt underbar kvinna som skrev till oss på Instagram.
Ja.
Som efter förra veckans avsnitt, när jag var funderad på om jag skulle köpa, för att kunna köpa en dyr klänning.
Ja.
Så att jag kan ha den både på ditt bröllop och din release.
Ja. Ja.
Och att hon skrev och bara, jag kommer att dö om Tona har samma klänning på båda eventen.
Ja, men det är så det är
ja, jag
så helt
förstår,
underbart.
För det är ju så jag känner, ja. Som hon skrev. Ja. Och hon var så här, jag kan betala din ena klänning. Ja. Vilket jag, alltså, jag tack, tusen tack, men jag kommer lösa det.
Ja.
Men jag tyckte bara det var så, då kände jag att hennes starka reaktion är ju hur jag egentligen känner.
Ja. Och berätta om det, för att det här är som att du nu för mig talar ett annat språk.
Men man vill ju ha en designated look till varje stort evenemang i sitt liv. Så
okay.
Att alltid när man tänker tillbaka och när man visualiserar kvällen så är man så, det här var jag, det här var den här
ja.
Tidpunkten i mitt liv. I allas liv, i historien. Men ja. Det är liksom bara som en del, alltså jag tror att kanske 30% för varje stort
ja.
Event för mig, evenemang, är vad jag ska ha på mig.
Men vet du, det här är så, jag tycker det är så intressant faktiskt, för att jag, det här är som ett nytt språk för mig.
Ja.
Och min kille är ju likadan.
Ja.
Och för mig har det alltid varit så, nej, men det handlar om så här konsumtion, om att liksom, kanske jante, om att inte liksom fokusera på det ytliga, alla de här sakerna. Så
ja.
För mig är det här också jätte... Det är svårt liksom, och jag är mer så, vi har en picknick, eller liksom, vi har en...
Ja, men då är det typ så här, vad ska vi ha för duk på picknicken?
Ja.
Vad ska vi ha för korg?
Nej, men jag har
vad
aldrig
ska jag
tänkt
ha för skor?
Så. Alltså... Jag är mer så, alla bara kommer, alla träffas i en park, och så blir det kul för att människorna är där. Men då är det ju som du säger, om någon kommer då och har en fantastisk...
Och bara är så här, jag är en korg!
Ju det.
Exakt.
Ja.
Det
lyfter jag förstår alltihopa. Det. Men jag, för mig är det här förknippat mycket med... det är inte så enkelt.
Nej,
liksom.
Jag förstår.
Nej.
Du har, det är negativa konnotationer
ja,
för dig.
Ja, det är det.
Men tror du att det är för att du är uppväxt inte med systrar?
Ja, det kan det vara. Det kanske det är.
Alltså att det är typ så, det var inte kanske så hemma och då bara blir det onaturligt och...
Men jag tror att det har med min syn på så femininitet att göra. Ja, min syn på min egen kvinnlighet. Det är pinsamt. Ja. Och också med hela liksom konsumtion. Och så här, vad är det egentligen man värderar? Är det yta eller innehåll? Alltså, ja, det går ju att kritisera den uppdelningen. Jag gör det nu.
Jag förstår. Ja, för det är så kul för att jag har aldrig tänkt på det som ytligt.
Nej.
Alltså jag vet att typ så här, när jag var tonåring så
nej, och jag
ju...
försöker ju förstå. Ja, ja.
Jag förstår vad du menar, för det har man, när jag var tonåring typ, då fick jag ju alltid, för du vet, jag satt alltid och sminkade mig i klassrummet. Jag var väldigt tidig på det.
Ja.
Och verkligen var så här, min, du vet, verkligen med min look, mitt utseende, och sen när jag var i Paris, och sen när jag flyttade till Stockholm, och typ som jag berättat med, du vet, Tommy, och typ allt vi gjorde med tripprapport och look, och inte bara hur man själv såg ut, utan hur allt såg ut, var ju en sån viktig del i det.
Ja, såklart.
Men det liksom är en del av projektet som är typ ens konstnärliga liv. Ja. Alltså det har inte så med att... Men det är för att jag, för mig handlar det inte bara om att vara snygg. Utan det handlar om också vad typ så...
Vad man signalerar, eller vad? Eller
ja, men
bara...
typ att man så inhabitate typ... Jag brukar... Särskilt nu när jag tänker på det mycket med den här boken. Mm. Att jag känner typ, nu är jag ju på väg ur den.
Mm.
Och jag kan se typ, både när jag håller på med dagarna eller med då boken jag håller på med nu, tripprapporter, då är det som att den estetiken som boken är, typ färgar hela mitt liv. Mm. Alltså typ vad jag tittar på, vad jag dras till för kläder, vad jag lyssnar på för musik.
Ja, men jag vet. Ja.
Och då är det som att jag bygger typ en hel värld kring det jag skriver.
Ja.
Eller förstår du?
Ja. Typ, ja. Och jag måste säga, men du hjälpte ju mig jättemycket med att komma en liten bit liksom, på vägen. Nu, du är ju mycket mer genomtänkt. Liksom. Men när min bok kom förra året,
ja,
så jag bollade jättemycket med dig då. Så, vad ska det vara för fotograf? Vad tycker du om omslaget? Och det är ju ganska nytt för mig.
Ja.
Men det kändes väldigt viktigt sen i presentationen av projektet.
Det är ju
det. Det speglar...
Och sen så tror jag inte... Jag tror inte
vem, ja, men liksom attityd och...
Ambition
tänker jag.
Verkligen.
Och typ, verkligen ambition.
Ja. Och att man vill ta med folk på en resa. Man vill berätta, så som Geo säger, man vill berätta en historia.
Ja.
Men jag tror inte alls att det behöver vara att det ena är ogenomtänkt och det andra inte...
Eller, nej,
eller, utan det kan också, jag tror också det är hur man är olika.
Ja, men det är spännande tycker jag. För jag känner mig öppen för... ja, men såklart måste jag ju vara, nu ska vi gifta oss, och jag, alltså, det är någonting med den sidan i dig men också i Georg som jag verkligen älskar, att jag, det är också att så här, uppskatta bara livets skönhet liksom.
Alltså,
att,
precis, jag älskar ju skönhet.
Ja. Och det är ju väldigt livsbejakande.
Ja, men exakt.
Och det är inte nödvändigtvis så här, konsumtions
nej,
liksom, utan det är mer så livet ska vara så vackert som det kan vara, eller meningsfullt som det kan vara, och då är det också dess uttryck. Oh my god.
Ja, nej, men jag håller med. Men jag tror just med konsumtion.
Jag känner mig som ett barn som
nej,
har kommit på något.
Nej, men jag tror just med konsumtion, för att det är så här, det förstår jag också, men jag tror att när jag tänker på typ så, ja, men då min release eller ditt bröllop, det är så antikonsumtion, för det är så här, jag tänker riktigt länge på typ så här, vad ska jag ha på mig? Vem vill jag vara? Alltså det är inte så slit och släng, utan det är verkligen typ att man bygger någonting.
Ja.
Som liksom...
Ja, men så är det faktiskt. Men det är
apropå... Och sen ska jag säga det här med picknick i parken. Så vill jag ju att känslan ska vara.
Ja.
Alltså jag tänker på det nu när jag har varit...
Man vill inte att det ska vara stelt eller att någon ska känna sig begränsad.
Eller typ, man vill liksom inte att det ska vara så här, typ en dresscode som gör att folk känner att de typ inte har råd att komma.
Nej, exakt.
Eller
det är min mardröm.
Nej, så ska det absolut inte vara. Men det är ju aldrig så jag har varit intresserad av yta heller. Eller
nej, jag vet. Men du, det är spännande för att det finns en koppling till det vi pratar om nu.
Ja.
Till ett annat ämne.
Som du, ditt handbollsämne.
Nej då, men...
Nej då, jag älskar när du säger nej, det är så jävla stockholmskt.
Vi fick ju en fråga.
Ska jag säga?
Ja.
Det var en tjej som inspirerade att du ju har kollat på det här till idag. Ja, men det var en tjej som skrev in att hon hade nyligen lyssnat på boken Moral Ambition av Rutger Bregman. Jag kände inte till honom sen tidigare.
Nej.
Essentially handlar det om en idé där det är människor med karriärsambitioner som grundar sig enbart på moral, som är det enda stora hoppet för att kunna lösa samhällsproblemen vi har idag. Alltså folk som väljer att viga sina liv till organiserad aktivism i alla dess former och väljer bort status, pengar, passion är den starkaste antidoten till samhällsproblemen. Men jag mår piss efter att ha läst boken. Jag vill att världen ska bli en bättre plats och jag vill vara en del av det.
Ja.
Men jag känner mig handfallen när jag väger in allt det jag vill göra i mitt liv tillsammans med moral ambition.
Mm.
Och nej, så skickade jag till det här bara för jag tyckte det var kul. Det var bara, och då var du så här, fan jag ska... Jo, men, du hade ju koll på honom.
Ja, men jag har koll på honom. Han är en holländsk historiker. Han blev en sån viral fenomen för några år sedan för att han var i Davos på det här ekonomiska toppmötet där hela världseliten samlas varje år.
Kan du bara säga några ord om det för folk som inte vet?
Ja, men det är ett möte i en liten schweizisk alpby som heter Davos och där samlas, ja det är en konferens för speciellt inbjudna och där samlas varje år
miljardärer
och politiker och experter väldigt så och liksom högt framstående intellektuella typ och för att diskutera världens ekonomiska framtid och så.
Så det är verkligen så elit. En sån här plats som folk är så, det där bestämmer allt som ska bli, fast typ ingen har tillgång till den platsen.
Nej, men ingen har tillgång till den platsen. Det fattas inga formella beslut där, men det är så ett nätverk, networking. Ja, event som är verkligen, och det finns ju till och med ett uttryck som är så här Davos man, som är typ, alltså den symbol...
Var inte Scott Galloway där förra veckan?
Jo, ja såklart.
Som podden som vi lyssnar på.
Ja, han är där såklart. Och det är väldigt, det är en liten by så att det får inte plats så mycket folk. Det finns en liksom en begränsning i bara antal hotellrum. Liksom.
Som om man åkte till Hultsfredsfestivalen.
Ja, att man kan inte tälta.
Okej.
Nej. Men, och då var han där för några år sedan och var inbjuden på någon panel och då... var han så här, vad fan håller ni? Alltså ni bara, alltså, alla ni rika människor, ni kan dra åt helvete.
Okej,
för att liksom, ni pratar om ditten och datten, men ni liksom börjar med att betala skatt. Börja med att liksom, ingen behöver vara miljardär.
Nej.
Ni är så omoraliska. Det här är liksom ett pinsamt och liksom, jag orkar inte lyssna på er längre. Ja. Så hade en lång liksom,
TED-talk om det. Typ.
Tirad om det som blev väldigt viral. Och alla bara, hehehe, intressant. Och sen så har han skrivit olika böcker om det goda i människan och så vidare. Och sen har han, den här senaste boken heter då På svenska moralisk ambition. Och en annan sak som han blev känd, han blev känd för, eller som har uppmärksammats, är att han blev inbjuden att hålla det som kallas The Wreath Lectures, som är en känd föreläsningsserie i Storbritannien med tre eller fyra föreläsningar, där en tänkare får liksom lägga ut texten. Och det var han förra året. Och då blev det en diskussion för att BBC ville censurera hans innehåll, där han var väldigt kritisk mot Trump och hela den här tech-oligark-miljön som vi brukar prata om här i podden. Och vad mer? Jo, och sen har han startat någonting som heter... han har något som moraliskt institut på något universitet, jag kommer inte ihåg vilket. Så han har liksom försökt starta en plats dit framstående liksom unga... framgång, alltså istället för att typ så här bli investment banker så ska de lära sig att handla moraliskt. Och det är han. Det är i alla fall Rutger Bregman.
Mm.
Men för,
så man kan säga att hans målgrupp är typ de... skulle du säga
eliten.
Så här, ja, men det är det jag menar. Så hans målgrupp är inte typ så här vänster.
Nej, han vill inte så väcka arbetarklassen.
Facket, typ, utan han är typ så här eliten, ni måste ha mer moral.
Ja, men för att vi pratade ju lite kort om moral i politiken. Och du reagerade ju väldigt starkt när jag sa för några veckor sedan... Mm. Att jag saknar liksom ett moraliskt språk i...
Inte väldigt, nu låter det som att jag bara, vad kan du säga?
Nej, men
jag
du,
var, jag var kritisk.
Vad menar du liksom? Ja. Så jag tänkte vi kunde prata lite om...
Också bara för att du droppade det från ingenstans.
Men nu har jag en liten föreläsning om moral i politiken.
Och vi pratade ju också om det här en del förra veckan när vi pratade om AI-porr och OnlyFans-lagen.
Ja, men... Ska jag säga lite om moral i politiken?
Bring it, vad heter det? Take it away, Pettersson.
Nej, men för att jag försökte liksom sortera lite mina egna tankar. Vad är det egentligen jag menar? Och då tänker jag så här, att vi lever i en tid just nu när det känns som att det finns en tomhet liksom i politiken, i varje fall på vänsterkanten. Och många liksom är så, känner, det finns en hopplöshet och en tomhet och man, en längtan efter någonting. Liksom. Och så vi har pratat i podden ju om det här, ska slänga barn i fängelse, om tonårsutvisningar. Det är som att så här, det finns ingen botten. Liksom. Inte heller då min grund liksom, rörelse med socialdemokratin, att det är så här, botten har gått ur, den känslan. Och du, ja... Det är en annan diskussion, min relation.
Ja, alltså som jag kan säga direkt nu, hur också hur Magdalena Andersson pratade om migration i någon jävla intervju i den här veckan. Ja. Att om du nu går in i det här året och känner moraliskt och viktigt för politiken, då måste du ju överge Socialdemokraterna.
Mm. Ja, men nu, ja, så det kan vara där. Ja. Liksom.
Om det är den resan vi är på, då är jag så här, bring it on morality.
Ja, ja, precis. Men då menar jag så här, om man tittar idag på de här liksom starka reaktionära rörelserna, jag tror att man måste inse att de använder sig av ett moraliskt språk. 100%, eller hur? De pratar om tradition, de pratar om rätt och fel. De pratar också om, jag tänker på Stephen Miller, den här onda liksom, Goebbels karaktären som rådger Donald Trump. Han pratar om den starkes rätt. Det är ju liksom ett uttryck för en moral.
Och precis, liksom. Och det ser man ju överallt. Sexualmoral, och det går in typ bestämmande rättande över kroppen, fria bort, överallt. Liksom.
Och det starka moraliska språket, det talar tror jag till, det är också ett känslomässigt språk. Det väcker ju någonting i människor. Men jag menar då att liksom vänstern idag, den kritiseras ofta för att vara moraliserande, eller hur? Woke och allt det här.
Och som man säger nu är ju jättebacklash.
Vadå jättebacklash?
Ja, men jag tänker nu att jag skickar den här artikeln till dig häromdagen. Där en ung person pratade om att den hade blivit ansiktet utåt för woke.
Ja, just det.
Och att den ångrade det så mycket. Och jag tänkte, jag läste i DN häromveckan att, att de här personerna som var ansiktet utåt för kroppsaktivism ångrar det.
Ja, exakt.
Den här, vi läste ju en bok i podden med någon brittisk ung marxist. Den här Minority Rule som ju handlade också om egentligen hur vänstern har gått vilse
i ett liksom moraliserande språk.
Ash Sarkar. Exakt.
Ja, nej,
men, så det har varit en backlash.
Och det har varit en backlash och liksom det har varit en kritik då för att vänstern har liksom blivit för moraliserande, eller man ska säga. Men jag tror att det landar i att jag anser då att det stora felet är inte det, utan det stora felet är att man faktiskt undviker, och då menar jag kanske då de liksom stora rörelserna, inte liksom enskilda personer, det finns klart enskilda personer som gör det här, men att man undviker de stora moraliska frågorna. Och man argumenterar i slutändan väldigt teknokratiskt, och liksom, politiken ska liksom hela tiden försvaras inom så här, det möjligas gräns. Och det, så att jag tror att liksom de progressiva rörelserna på något vis internaliserat den här kritiken om att vara liksom för moraliserande. Och då drar man sig tillbaka in i en slags förvaltningsposition, en liksom position som ska så här, vara rationell. Och
kompromiss
och resultatet blir en jättestor obalans. Den ena sidan erbjuder liksom mening, känslor, ett moralsystem som är liksom bygger på principer, och den andra sidan erbjuder typ administration, liksom rationell administration. Och jag tror att det är två saker som, om man ska ta två exempel liksom, varför det har blivit så. Det ena är det som jag skriver jättemycket om i min bok, som handlar om så 90-talet och ekonomism, att man fastnar liksom i den här tredje vägens politik och ett så här ansvarstänkande, ett ansvarsparadigm. Men den andra frågan är nog också flyktingkrisen. Mm. För där ställdes ju liksom humanitet mot rationalitet för 10 år sedan är det ju nu. Och då var det som
att
ja, och humaniteten förlorade. Så var det ju verkligen. Och då liksom resultatet av det är att vänstern drog på något sätt en slutsats, eller socialdemokratin i Sverige och många andra länder, att det, liksom, det goda är inte alltid det rätta, var på något sätt slutsatsen. Vi måste erkänna det. Så att det är ett slags ett skifte från universalism till pragmatism också i den frågan. Liksom. Om man har förlorat den så här ekonomiska spelplanen och ekonomin till nyliberalism eller till den här ekonomismen, och nu förlorade man också den här spelplanen som handlar om människovärde då på något vis. Och då tänker jag att det finns ett, liksom också en annan problematik i det här, och det är att vänstern, om den inte är den rörelse som driver framåt. Alltså vänsterns löfte i botten är ju förändring, liksom framtid, rörelse, modernitet. Så ser jag på det i alla fall. Men, och konservatismen är liksom bevarande. Men om vänstern hamnar i den här administrativa liksom rationalitetspositionen att vi ska försvara systemet, då förlorar den också helt sin sitt credo, liksom, sin mening. Så det finns ett, liksom en obalans mellan de här två positionerna också. Inget problem för en konservatism att inte vilja förändra någonting. Mm. Men för en vänster är det ett jätteproblem. Och för att koppla till Bregman då, jag är ganska kritisk då, ska man säga, men jag tycker den här boken framförallt tycker jag inte är bra. Den är skriven på något slags här flygplatsspråk, liksom, självhjälpsspråk. Men den är enkel att liksom komma in i. Men Bregmans analys är väldigt mycket att ett elitperspektiv. Att han menar att han gör en historisk läsning av liksom imperier som faller och menar att det börjar alltid med liksom eliternas korruption liksom, eller dekadens, och att det behövs en moralisk liksom motrörelse i dagens eliter. Och han är ju jättekritisk, som vi alla är, mot liksom tech-oligarker och miljardärer som inte tar sitt ansvar, men han stannar också där. Mm. Och därifrån kommer Johans analys att liksom, han vill börja utbilda de här unga elitmänniskorna till att bli mer moraliska. Men det, om jag ska säga, om man är intresserad av honom, då kan man istället lyssna på de föreläsningarna som heter Reith, R-E-I-T-H Lectures. De finns som podcast på alla poddspelare. Men han menar då att liksom eliternas patologi är alltså omoralisk, opolitlighet. Och då blir det mer liksom från politisk liksom analys till mer så civilisationskritik då. Mm. Att vi är i ett sånt skifte när de här imperierna håller på att falla, och därför behövs en moralisk motrörelse. Och jag är ju mycket mer materialist liksom, kanske, än vad han är. Jag fattar liksom inte riktigt. Han säger att han är socialdemokrat också, men jag tycker han är väldigt så fast i det här med uppifrån och ner. Liksom. Mm. Och jag vet inte vad det beror på. Men då har han ett antal exempel, och det var det jag tänkte på apropå det här med skönhet. För att han tittar på alltså de rörelser som avskaffade slaveriet, som ju startade med 12 personer i Storbritannien, och hur de drev en otroligt effektiv kampanj. Det kan man läsa om i boken eller lyssna på hans föreläsningar. Och sen pratar han om en känd rörelse i Storbritannien som heter The Fabian Society, som var en del av den brittiska Labour-rörelsen liksom, som växte fram, fackföreningar, men också den här Fabian Society, som var mycket mer än så elit. Där samlades konstnärer, intellektuella, filosofer, dramatiker. Och det var en väldigt stor och viktig rörelse, och de arbetade mycket med det estetiska uttrycket i sina inbjudningar, i sina fester. De skapade liksom en plats där människor, dåtidens liksom coolaste människor, ville vara, i kraft av att det var en lustfylld, vacker, liksom spännande, spänstig, intellektuellt spänstig plats. Och han argumenterar för att den typen av platser behövs det idag, för idag är unga människor så himla energin idag finns liksom på högerkanten. Vad tänker du om det?
Att det skulle vara något estetiskt tilltalande i högerns ideologi.
Ja, att liksom energin finns där, det spännande finns där, liksom tanke, det intellektuella liksom utmanande finns där, medan vänstern,
alltså, jag vet att det är typ, alltså, jag håller ju inte riktigt
jag tycker inte
att högern har, alltså, högern har ju varit framgångsrik på en massa andra sätt, men jag tycker inte att de har varit framgångsrika i, alltså, som du säger, typ, det är ju nästan, jag tycker nästan förvånande hur de har blivit så himla, ja, det är klart, om man tänker på de här tech-eliterna, att de är sån framåtrörelse, men de är ju också djupt konservativa. Och deras idéer är djupt konservativa, och det är väldigt bakåtsträvande, och deras syn på, du vet, de har ju nästan syn på så här, världen som är jättekonservativ, nu ska typ alla så här. Alltså, du vet, de är inte ens så globalister längre. Nej. Du vet, de har en jätteomodern syn på kvinnor, de har jättemodern syn på kön, de är inte. Så jag tror, för mig tror jag inte att det är det som jag tänker har gjort högern framgångsrik. Nej. Utan jag tänker mer att högern har gjorts framgångsrik för att de har spelat på till exempel moral, människors rädsla, människor känner sig utsatta, och sen så i kombination med algoritmer, att det alltså jag tror att man kan inte underskatta typ hur internet
eller hur
har, eller, alltså förstår du
ja,
att
ja, det, ja. Jag tror att, ja, ja, ja.
Alltså till och med vi kan ju glömma bort ibland att man är så ja, vad är ja, det som ja. Högern har gjort
nej, nej,
jo,
nej.
Typ
ja.
De äger produktionsmedel
ja, ja, exakt.
Och de det är algoritmer som belönar dem ja. Och jag tänker typ när jag bara tänker på typ ja men igen tillbaka på när jag var där på Riks YouTube-kanal mm. typ att jag tror att anledningen till att jag ens ville göra det reportaget i förra valrörelsen det var att jag var så här, oh my god, typ, de lyckas online. Här måste finnas något spännande estetiskt. Eller typ, nej, mm. Alltså det gör inte det. Liksom. Men sen så tror jag att vänstern saknar... Det betyder inte att vänstern har det, förstår du vad jag menar? Nej, jag tror att vänstern saknar det också, men... Ja. Jag tror, för mig är det inte det som har gjort här. Eller det är inte min analys varför högern har blivit framgångsrik.
Nej, men så jag tänker... Nej, men om jag försökte sätta in... Jag försökte tänka på vad jag menar med det här med moral. Mm. Så tänker jag att vi lever i en tid där efter 30 år av så nyliberalism och marknadstänkande och liksom... Då finns... Det finns en... Alltså politik handlar alltid om någonting annat, egentligen. Mm. Och människor har alltid en längtan efter någonting annat än liksom... Någon jävla, antingen en optimerande algoritm eller en liksom optimerad marknadssituation eller en roll som konsument, enbart som konsument. Men, och idag är det högern som har det liksom, har kraften i ett, vad ska jag säga, ett moraliskt språk, en moral som jag avskyr. Mm. Men jag tror inte att man kan svara bara med en så här, en bättre skattepolitik eller, utan du måste också svara med ett djupt moraliskt svar som bottnar i en människosyn som är tydlig, som handlar om alla människors lika värde, som handlar om solidaritet, respekt, jämlikhet, och du måste liksom göra det med stolthet och kraft. Och sen är ju, och Bregman är ju så här, då måste man få med sig eliterna på det och den liksom åter, eller liksom mot reformationen, eller man ska säga, måste komma uppifrån. Och jag är inte alls säker på att den behöver uppifrån. Jag menar att den kan komma också nerifrån. Eller kan komma från, den behöver nog komma från alla möjliga olika håll samtidigt. Då tänkte jag på den här tjejen, eller kvinnan som skrev in. Att jag tror inte, man måste inte hänge, man måste inte bli som en av de här 12 abolitionisterna som ägnade hela sitt liv åt en enda sak. Utan man kan... men jag tror att, det, att, man behöver, att vi behöver... Jag tror att vi behöver alla kliva fram. På något litet vis i alla fall i den här tiden. Jag tror verkligen det. Och det är ju ganska anspråksfullt liksom, och krävande tanke.
Ja.
Och jag vet inte exakt vad det innebär heller.
Nej.
Men om det finns någonting i Bregman så är det väl
det
att det går att liksom åstadkomma förändring. Och historien visar oss det liksom. Med, och han har de här två, tre olika exemplen. Men för jag tänker på en annan, men jag tänkte mycket på nu när jag tänkte på det här, så det är någonting med flyktingkrisen som fortfarande är ett sår i vår i samtiden idag och som kommer tillbaka nu.
Men ska jag säga
med utomhusutvisningarna för att jag vill,
och
för,
den här migrationsskulden.
Och migrationsskulden som är ett så jävla sjukt
kan
begrepp.
Kan du säga kort om det begreppet bara?
Ja, men det kom upp nu när den här frågan om tonårsutvisningar blev stor och Socialdemokraterna försökte liksom hantera den också, för att här kom ju kritiken inifrån, inte bara från så Aftonbladets kultursida som inte är så intressant, men från partimedlemmar liksom som var så här, var har vi hamnat någonstans och hur kan vi, jag står inte ut, människor som sa, jag står inte ut med att vi utvisar de här ungdomarna som är svenskar och har bott hela livet här. Och då var svaret från de här Ida Karkiainen och Laver Reda, det första svaret, sen har de ju tvingats ändra sitt språk en del, men då var de så här, vi har en stor migrationsskuld och därför måste vi ha en stram migrationspolitik. Och det var svaret...
Alltså, jag känner bara på att börja gråta. Alltså, att man har den synen på, alltså att man har den synen på människor.
Ja, att man har den synen på människor. Och då tänker jag på, det finns en känd tysk sociolog som heter Max Weber som har kanske skrivit det viktigaste, så här, en av de viktigaste talen om liksom, politisk, synen på moral i politiken. Mm. Det heter Politik som yrke. Och där pratar han om, inom politiken så står alltid två olika etiker mot varandra.
Ja.
Och nu ska jag, övertygelseetik och ansvarsetik, och övertygelseetik är liksom en etik som bottnar i en moral, en så här,
barns rättigheter är alltid absoluta, eller människans värde är okränkbart.
Du, jag tänkte det var intressant, för det var en Bambino som skrev in också, som var typ så här, alltså man behöver, när vi pratar om risk och moral fram och tillbaka, hon bara, men alltså det finns också något som är så FNs barnkonvention,
ja, men jag
som
vet.
Vi måste följa.
Jag vet, men den bottnar ju i en moralsyn.
Ja, men precis, men det är också inte bara en sån, nej. Alltså att vi pratar om att moral är en sån allmän vibe, typ. Nej. Ja, men det också har resulterat i den här grejen som måste följas.
100%. Liksom. Men för att ta det som exempel, så då har liksom den här övertygelseetiken, den här liksom moraliska positionen, och sen pratar han om en ansvarsetik som är att man måste också inom politiken se vad konsekvenserna av ett beslut blir. Mm. För det är svårt i politiken, det är alltid olika intressen som står mot varann. Du kan inte ha en moraliskt absolut position. Och han ser politik som en så tragisk verksamhet i slutändan, därför att det finns inga rena liksom positioner att ta. Men han säger också väldigt tydligt att om det bara blir liksom den här om det bara är en moralisk position, då är det inte liksom politiken, och du kanske har mer så profetisk röst eller så där. Men han säger också väldigt tydligt, om du bara hamnar i en ansvarsetik, alltså att du bara tänker på konsekvenserna, men du tappar den moraliska positionen, då är det inte, det är lika farligt. Mm. Liksom. Då blir du en teknokratisk iskall liksom, systemförsvarare som kan utvisa tonåringar. Och jag tror att det flyktingkrisen gjorde med den svenska politiken är att den gick från en position där den här moraliska positionen helt försvann. Och balansen mellan de här två. Och idag är det bara en konsekvens tänk som är så här, vi ska skydda gränserna, alltså det finns ingen moralisk, och det tror jag människor känner.
Ja.
Så att jag, och när man tänker på barnkonventionen till exempel, så är ju det lag, och där är ju barnens rätt, men barnkonventionen ger också utrymme att, den ger ett utrymme för politiker att ställa olika värden mot varandra. Mm. Den är inte absolut.
Nej, såklart.
Så att jag vill bara säga att liksom, jag tänker på de här. Men jag tror att vi har hamnat på en jättefarlig plats, och jag tror människor känner det.
Mm.
Att det är, när det inte finns någon moral, som, och det är den här känslan av att det inte finns någon botten, då är det, det talar, det känns liksom.
Mm.
Och det är inte hur vi människor fungerar, utan vi har en grundmoral i oss som handlar om solidaritet, om att hjälpa, om att liksom ta hand om de svagare, om barns rättigheter och så vidare. Och det, ja, och på din fråga var man hamnar. Jag brukar ju säga liksom, jag tar mig rätten att vara socialdemokrat. Men jag vet att du ifrågasätter det.
Mm.
Men jag,
ifrågasätter inte du det?
Jo, jag ifrågasätter det. Mm. Men jag tycker också att jag vill inte överge den positionen. För att jag tycker det är en viktig position. Att, och jag tycker också,
men kommer du rösta på dem, tror du, i år?
Det vet jag inte.
Mm.
Det vet jag verkligen inte.
Vet du verkligen
nej, inte? Nej, det vet jag verkligen inte.
Okay.
Jag kan tänka mig att rösta på sossarna här i Stockholm. Tycker de gör ett jättebra jobb här i Stockholm till exempel. Men på riksplanet nu känns det ju väldigt svårt för mig personligen. Om man tittar på de liksom politiska krafterna som formar Sverige, nu är Socialdemokraterna det största partiet. Och det är ju medlemmarna inom Socialdemokraterna som man nu äntligen har rest sig och sagt liksom, det här passerar en gräns för oss. Och det är de som har fått partiet att ändra sin hållning i den här frågan. Det är bara de som kan göra det.
Mm.
Så att det är också, det är en viktig rörelse, menar jag.
Mm. Det är också att jag tänker inte bara så, jag menar, men du är ju inte politiker eller partimedlem, så det är väl också en fråga typ, hur ska du agera så att du känner att du agerar moraliskt?
Ja.
För det är väl det du pratar om också, att inte komma in i det här ansvaret, så att du säger, ja, men vad ska vi göra, på Socialdemokraterna måste vara störst, utan det är också, men hur ska du kunna leva med dina beslut?
Ja,
100%. Och att kliva fram skulle då kanske vara så här, ja, men jag som medborgare kan inte ställa mig bakom det här.
Ja.
Alltså, det är väl också det vi pratar om.
Ja, men verkligen. Eller? Jo, men jag tycker att jag är jättetydlig med vilka positioner jag absolut inte kan ställa mig bakom. Och att jag tycker att det är, och det har jag skrivit mycket om.
Mm.
Så det, men visst, nej, men det är klart, det är en, Det är en fråga. Jag är som sagt inte, jag är absolut inte partimedlem, eller jag har ju ingen liksom position, jag har bara...
Nej, men du är ju ändå en av deras stora tänk, alltså skulle jag säga, vem tänker och skriver mer om Socialdemokraterna på ett sånt alltså, än du gör, alltså du
är... Finns många som gör det, men...
Girl, vem, alltså som inte är en nej, del men... av partiet.
Nej, nej, nej. Ja, men vi får se.
Ja, men jag förstår vad du med. Alltså jag så jätteintressant, och jag håller med om jättemycket. Mm. Alltså, eller jag tror jag håller med om allt. Jag tror att varför jag tror inte heller att någon som pratar, om vi tänker om den här Rutger Bregman då, att en person som är så upptagen av moral, jag tror inte heller det är en slump att han vänder sig till eliten.
Nej, för nej att, det är intressant
att,
faktiskt.
För att när man ber människor handla politiskt korrekt utifrån en moral och inte utifrån materiella förutsättningar eller egenintressen, då måste man vädja. Och jag tror det är därför jag också är kritisk till att, alltså, jag tycker att vänstern måste ha en starkare berättelse, och jag tycker att den berättelsen måste handla om alla människors lika värde, du vet, klasspolitik eller alltså vad det än är. Men jag tror att det finns någonting just i moral som jag tycker blir jättelätt lite, som jag uppfattar då när du berättar om Rutger Bregman, lite von oben, som är så här, att jo okej, jo, men han åker till Davos. Varför är du ens på Davos? Alltså redan där är det typ så.
Jag vet, jag håller med.
Och att det finns någonting i moral som kraft som hör ihop med det, om du förstår vad jag menar. Och jag tror att jag som verkligen blev vuxen peak woke, typ, eller ung, eller liksom, inte tonåring utan liksom så. Jag tänkte bara på det här om veckan, jag såg någon på Facebook som var så här: ni som röstade på Moderaterna, hur kunde ni? Ni måste erkänna nu, bla bla bla. Alltså att sitta så och prata med människor, och det är utifrån en moralisk position och att man känner sig moraliskt överlägsen. Men jag tror att, och nu pratar inte jag om politiker, för jag tror att du, eller det jag tänker kanske att vi tänker lite olika, att du tänker att politiker och typ, att, eller om man som ledande tänkare eller skribenter, att man måste ha en moral. Men typ, jag tror inte att människor, medborgare, handlar utifrån en position som inte för dem är moralisk, eller som handlar ofta utifrån sin idé om sitt egen intresse.
Ja.
Och när man börjar prata om moral, eller hur ni som röstar, nu måste ni erkänna, bla bla, då är det som att man delar upp världen i onda och goda människor.
Ja,
och så jag tror också precis som du att människor har en grundmoral. Även de som jag tycker är helt fucked up politiskt. Ja. Och sen så tror jag typ så här, men vi har kommit till olika slutsatser kring hur vi ska nå vårt gemensamma mål. Ja. Och jag tror att, alltså jag tror att jag har en mycket mer cynisk bild på hur politiker eller liksom media eller whatever använder flyktingkrisen än vad kanske du har. Att du så här, men vad sa du, det är ansvars...
Övertygelseetik
och ansvarsetik. Ja. Alltså jag tror också att man märkte att så här, wow, här finns en 100%
energi. 100%
Tone, verkligen. Här finns en energi, här finns någonting vi kan blåsa upp. Ja, här kan vi bli ett större parti.
Det finns en rasism
som vi kan blåsa upp. Och jag tror att man kan säga typ så här, man tänkte för långt på ansvar. Nej, men jag tror också rent cyniskt att man såg vad som hände i Europa, och att högern i Sverige, både ytterhögern och den liksom traditionella högern, såg vad de kunde göra, och jag att de drev samtalet, och så var kände Socialdemokraterna nu måste vi följa efter. Ja. Alltså,
men det var också att om man ska prata med Weber då, så är det att man tappade sin övertygelse och etik.
Ja.
Men jag håller med, alltså, det var liksom next level, det var mer så
exakt.
Vi vapeniserar rasismen.
Ja, men precis.
Nej, men verkligen, och jättetydligt så. Det håller jag verkligen med om. Men jag tror att...
Om man vill bygga en bred rörelse, vilket ju Rutger Bregman inte vill.
Jo då, det vill han.
Jo, men jag menar, det är inte det som...
Det är inte
som
hans projekt.
Nej, det är inte hans projekt. Utan jag tror att om man vill vara en liten grupp, liksom, som då är det så här, ja men shit, led med moral inom den gruppen. Men jag tror man ska som liksom politiker eller whatever vända sig till en större, bredare grupp, eller om man ska, för jag känner när folk börjar prata om moral, alltså jag känner mig nästan, det alienerar nästan mig också, jag tror kanske det du känner när jag reagerar så starkt, för att det är också typ så här, alltså då att ha blivit då
vuxen under woke eller man ska säga. Alltså det ställde sådana krav på en. Alltså till sist, det går, man orkar inte utan det man måste gå tillbaka
till. Det är ju frukt. För jag menar, titta på den här liksom, Trump-höger nu till exempel. Det är så antivaxmammor, det är tech-oligarker, det är liksom QAnon. Vad sa du? Det är vanliga människor. Ja. Alltså, och alla får vara med. Ja. Alltså, det är inte någon så fördömande...
Nej,
utan det är så, nynazister, de får också vara med.
Ja, men exakt.
Och jag menar inte, det är väl inget så här exakt ideal, men det är i alla fall...
Fast är det inte? Det är alltså inte med nynazister, whatever. Nej. Men det är ju ett ideal att man kan bygga en sån bred rörelse.
Jag tycker det.
Och då tror jag att de har lyckats göra det bland annat genom moral. Ja. Men en moral som hänger ihop med en djupt konservativ tradition. Om familjen, om främlingen.
Om mannens överhöghet.
Om mannens överhöghet, om den vita rasens överhöghet.
100%.
Som är typ så skit som vi har haft så i vår historia och kulturhistoria. År 1100 det är svårt att ta upp kampen med det.
Nej, det är inte svårt att ta upp kampen med det. Nej, det här säger jag stopp.
Ja.
Därför att det finns en annan lika stark tradition i vårt tänkande, i våra reflexer, i oss som biologiska varelser, som är solidaritet. Mm. Som är att behandla, det är liksom det nummer ett i alla världsreligioner, behandla främlingen som att han eller hon är din broder liksom. Du vet att jag är besatt av den här Texas politiker nu, James Tallarico. Får jag bara säga,
Jag vet inte ens vem det är.
Nej, okej, men han är kandidat till senaten i Texas. Han har blivit
Han blev cancelled
från Colbert förra veckan.
Varför det då?
Därför att kanalen CBS fick en varning.
Just det, är du ledsen för att Colbert ska sluta?
Nej, ja, det är väl lite. Men i alla fall, han gjorde intervjun, den finns på YouTube.
Yeah. YouTube.
Men, och den här Tallarico, han är ju väldigt... Han försöker så här reclaima kristendomen från vänster.
Slay. Du.
Nej, du? Jag är så ateist. Men jag vill bygga en bred koalition.
Yeah.
Och han har ett moraliskt språk som jag tycker, som jag uppskattar. Och han säger, han säger så här, höger, vänster, absolut, men den stora konflikten i... Den stora skillnaden eller konflikten...
Det är mellan Gud och djävulen.
Det är mellan miljardär, toppen och botten.
Ja, det vill säga...
Klass.
Men det är ju egenintresse.
Alltså, det
ligger i allas egenintresse att världen inte ska styras av miljardärer. Ja, att det inte ska finnas
1%. Men det är också en moralisk position.
Men framförallt så är det ju en moralisk position kommer ju inte göra att du så här får gratis sjukvård, att du får bla bla, utan det kommer ju typ så reell politik göra.
Absolut, och jag är väldigt liksom inne på den politikens liksom praktiska, pragmatiska dimensioner. Men jag tror liksom att...
Så du tänker om man ställer om och säger typ så här... Om man ställer om och är med så här, alltså, det är inte så här 1%, ingen var miljonär, alla miljardärer har stulit sin rikedom, alltså det språket, utan det är mer då typ så här, det är fel och frossa, eller typ vad är det då, hur skulle det...
Man kombinerar ju det, de
men
språken.
Om du skulle säga, vad är det språket, om du skulle ge liksom, hur skulle du omformulera vänsterns...
Okej, jag har inte tänkt liksom i sådana slogan. Jag känner så...
Det var en slogan, men typ vad du känner så här, vad hade du velat
höra? Jag ska sagt så här, vi lever i liksom en orättfärdig tid när vissa barn lever i extrem fattigdom i vårt land, utan möjligheter, trångboddhet, får inte ens trygghet att vara kvar i landet, och vissa barn helt... kul för dem, men oförtjänt lever liksom en extrem lyx. Det är orättfärdigt. Ingen människa har gjort sig förtjänt av att vara i den ena eller andra positionen. Det är liksom en grundhållning. Vi människor föds, vi ska ha lika förutsättningar att leva i frihet liksom, och att nå våra bästa stämningars längtan. Det ska vara målet för alla. Och det är och då har vi en politik idag som begränsar det. Mm. Som hindrar vissa människor och som gynnar vissa människor. Det är orättfärdigt. Mm. Och det är min moral.
Mm.
Och då, sen kan man liksom jag tror att man kan argumentera om det, för att bara svara.
Det enda jag känner då, det är med att man pratar på folk, förstår du? Att man är så, att man vänder ju inte sig till de barnen eller de barnens föräldrar. Nej. Utan då är det ju igen att man vänder sig till någon annan som ska säga, ja, det är inte okej att vi behandlar dem så. Men det känns så himla skört.
Hur ska man uttrycka det istället då?
Nej, men jag vet inte, för jag har ju inte det här samma behov som du har av det nya moraliska språket. Nej. Utan jag tänker väl mer typ så här, hur gör man att människor känner sig delaktiga i sina samhällen och sitt liv? Och hur ska människor känna att de själva har kraft att förändra? Ja. Och då menar inte sån liberal kraft.
Nej, nej.
Utan typ så här, ja, men som vi har ju pratat om tidigare, att, att demokrati eller idén om demokrati slutar och börjar typ med att gå och rösta. Typ.
Ja, men verkligen.
Hur kan man ha en mer levande demokratisyn? Ja. Och det för mig är lite annorlunda. Det handlar kanske inte så mycket om språk egentligen. Men jag vet inte vad det handlar om exakt. Men jag bara...
Ja, men jag är med dig där. Och jag... Om jag ska säga att det är, om det är någonting i det här liksom Bregman-projektet som jag...
Men jag tyckte det du sa var jättefint. Ah, ja, ah, ah. Det var jättedukt.
Men det, om det är någonting i det här Bregman-projektet så är det ju att... nu riktar han sig mot eliten och det kan man verkligen säga. Man kan håna det. Och jag känner mig inte på humör att göra det, utan jag är mer jag vill bygga min breda koalition.
Jag menar inte att du gör det, men
jag har det i mig.
Jag ser att du vill håna det.
Jag har det i mig.
Men nu är du här och bygger din breda moraliska koalition.
Min breda moraliska koalition. Men jag håller också om, alltså det viktiga. Och tillbaka till det viktigaste som har hänt i svensk politik den senaste på jättelänge är ju den här, de här människorna som reser sig upp och bara, nej, jag står inte ut med det här beslutet som mitt parti har fattat. Jag lämnar partiet eller jag protesterar, i alla fall liksom att hitta sin egen kraft, och då behöver man inte göra det inom ett liksom parti eller det partiet, men att så här, jag vet inte, att ta en...
För jag tror det att skulle, agera jag skulle själv. Säga där som har nåt, men jag vet ju att du är ju i den sossebubblan liksom, så jag tänker att du känner att det är något starkt, men det jag har känt just i de här tonårsutvisningarna eller utvisningarna överlag är ju, som vi pratade om förra veckan också, du vet, klasskamrater, kollegor, alltså verkligen. Där det har varit liksom inte att ett parti har varit så, nu har vårt parti pratat för dåligt om det här, utan där människor i sina riktiga liv har varit så här, what the fuck you guys, min kollega, och det känner jag är det som har drivit fram samtalet mer än...
Men jag tror att det är samma rörelse, för jag tror att det är från den positionen som de här partimedlemmarna då, eller man ska säga, har höjt sina röster.
Ja, men det jag menar, men för mig har det föregått. Alltså, jag tror att det också är viktigt att säga, för mig har det inte varit de partimedlemmarna som moraliskt har föregått i samtalet. Nej. Utan det är ju att man har i senaste åren har sett människor som...
Det håller jag med om, liksom. Verkligen. Och det är ju, det är verkligheten. Liksom.
Ja, exakt. Ja,
det håller jag verkligen med om. Och jag är mer... Jag vet inte.
Verklighetens folk.
Nej, men... Jag tänker på de här besluten fattades ju 2023 i migrationspolitiken. Och sen har det tagit sin tid liksom. Yeah. Och nu är vi i en värld där nästan alla känner någon. Mm. Eller det kommer nära liksom. Och det skapar, det är en annan situation då. Det är mycket, mycket svårare för politiker, både sossar och moderater, att säga att liksom... prata om invandring då hela tiden med koppling till kriminalitet, vilket har varit ju en patologi liksom, det var så patolog, alltså det har varit sinnessjukt i Sverige när man går tillbaka och tittar på allting som har handlat om migration, har handlat om att så gängkriminalitet
och det har ju varit ett helt sinnessjukt tonfall. Alltså ja, det har varit för typ så här, det måste ju vara 20 år sedan nu typ när Folkpartiet, nu som de hade bytt namn till Liberalerna då, i Malmö hade en kampanj som var typ så här 10-åringar bakom dig bär kniv.
Men han har ett citat som i alla fall så här, det finns ingenting, vad fan nu kommer jag inte ens ihåg, men det är nog så här, det finns ingenting som inte en liten grupp dedikerade medborgare kan förändra, typ ingenting i världen. Jag vet inte om jag tror på det, men
girl, jag tror inte på det. Nej. Då hade väl, det finns ju hur många grupper som helst med jättemycket dedikerade medborgare.
Jag vet, fast många är inte heller så dedikerade.
Men det finns många som är väldigt, väldigt dedikerade.
Ja, det finns många som är väldigt, väldigt dedikerade. Men
Alltså jag är inte en av de medborgarna. Nej, nej. Alltså jag är verkligen je suis pas verklighetens folk. Alltså jag har ingen aning. Men
nej,
alltså...
nej, nej, okej, men skit i det. Det här kan vi klippa bort sen.
Nej.
Varför det? Det är ju bara kul att undersöka. Okej, men det här är min syn på moral.
Ja, intressant. Jätteintressant.
Vi kan komma tillbaka till det.
Verkligen.
Och jag kan tänka, jag tänker också den här helgen, nu är det ju 40 år sedan Palmemordet den här helgen. Man kan ju också hitta ett moraliskt språk.
Där. Med Palmemordet?
I lite palmetal.
Jaha, men nu, du sa att vi skulle blicka framåt.
Ja, nu ska vi blicka framåt.
Här, det är exakt så här började direkt med moralen. Jo, det fanns en jättebra moralisk politiker för 45 år sedan. Bara, okay, I don't give a fuck.
Nej, alltså, nej 100%.
Vadå 100%? Det var ju ditt förslag.
Nej, men nu,
Karin, har du något mer? Du vill,
ja, men, alltså jag hade en jättelång grej som jag ville prata om.
Och men det här blev långt så det räcker.
Peter Mandelson, han är ju den senaste i Storbritannien som blivit häktad i det här Epstein-härvan.
Mm.
Och jag vill bara säga, apropå moral, att han var ju New Labours, han kallades ju för The Prince of Darkness, för att han var deras så... den coola spindoktorn som var helt omoralisk och bara fick Tony Blair...
Han bara, fuck them, kill them.
Fuck. Och nu... Ja.
Alltså vet du vad? Jag förstår, han har åkt fast nu i Epstein.
Nej, han åkte fast.
Prince Andrew har ju blivit häktad. Alltså den dagen rös jag. Men det, jag ska säga att jag tror också faktiskt att det inte är en slump att just man vill värdiga till eliten med moral. För att min känsla är inte att så här helt vanliga människor går runt och är omoraliska.
Nej, men det är det som är grejen.
Ja,
eller
alltså,
hur?
Och det är det som också kanske är så. Alltså, det är ju bara de som miljardärerna, miljonärerna, du vet, företagsledarna. Det är ju de som är omoraliska. Vi, alltså, jag känner lite sant när du pratar om moral. Alltså, leave me out of it. Alltså, jag har ju fan inte ens råd att typ flyga någonstans.
Nej. Men exakt. Det var något jag skulle säga nu. Något smart.
Ja, bara liv med av det. Så kan ni hålla på med... Ni
nej, vilken ni?
Eliten!
Är det här gränsen går mellan dig och mig?
Nej, jag kutade mot Rutger Bregman. Men nu kände jag att det kanske var du också. Ni kan hålla på med er sjuka moral.
Ja. Okej.
Okay. Jag har en annan grej jag vill säga.
Ja.
Jag har ju blivit besatt av tanken på att jag ska spela Dungeons and Dragons.
Ja. Alltså, jag vill också rollspel. Göra det.
Ja, men då såg jag, och jag la upp på min Instagram och frågade, och kan någon bjuda in mig?
Ja.
Alltså ibland tycker jag folk är lite väl kaxiga. Det var jättemånga som var så, det är bara att börja.
Nej, men det är inte bara att börja.
Men vem?
Det är som att säga till någon som har typ åkt skidor.
Köp ett par skidor. Men då, två stycken grejer. Jag har blivit inbjudna på två stycken olika spel. Ett med min kompis Totte. Och som ska bjuda in
mig. Som är spelledare.
Det var ett skräckrollspel. Jaha.
Jag vill också bara spela Drakar och Demoner.
Ja, men, gud, fast jag skrev Dungeons and Dragons och då var folk så. Drakar och Demoner. Jag vet inte vad som
nej, det är
men du vet
spel.
Den här podden jag var gäst i, den här spelpodden när jag var på Comic Con kontrollrummet, de har sagt så här: vi kan göra en spel kväll hur roligt,
får jag vara med och
jag
min
ska
dotter
fråga. Men jag tror det blir för många med alla.
Aha, okay.
Men jag ska fråga och sen såg jag, och det här tänker jag att du och jag och din dotter kan göra ihop, är att vi kan gå på sci-fi-bokhandeln. Ja. För de har sådana två timmar som är så uppstartskvällar för Dungeon & Dragon. Och då kanske, för jag tror nämligen att jag hade varit en jättebra spelledare. Tror du inte?
Ja, 100%. Alltså, du oh my också, god, nej, du.
Alltså jag vet inte ens vad det är riktigt.
Kan
men det
inte vi
känns
göra
så.
Det?
Jo, ska vi inte gå på en sån,
jo.
För de har massa tillfällen under våren.
Ja, alltså Stockholms bästa plats, sci-fi-bokhandeln i Gamla stan.
Okej, det är inte som att de sponsrar oss. Så du kan
nej, det gör de inte, men det är min verkligen så happy place.
Ja, men det är så kul, för jag känner verkligen att jag via mitt, att jag har tagit upp PlayStation igen, har verkligen, och nu jag spelade ju det här spelet Terraforming Mars med min kompis i höstas så blev jag helt besatt. Alltså jag har verkligen öppnat en ny dag med mig själv.
Är det brädspel eller?
Det är ett brädspel som så här, man spelar typ så här, det tog en kanske 3-4 timmar att göra en omgång typ. Man ska så här kolonisera Mars typ. Men alltså jag har verkligen öppnat en ny dörr i mig själv som jag typ inte ens visste att jag hade, som är speldjävulen.
Men ska vi göra det här under våren?
Ja. Woohoo!
Let's go.
Okej, Karin, tack, tusen tack för detta. Det var så intressant.
Tack.
Och jag vill bara säga att du är jätteduktig. Alltså du kan så mycket grejer, det är helt sjukt. Alltså ibland när jag sitter och lyssnar på dig så bara, alltså hur kan du komma ihåg allt?
Det är helt jag hade anteckningar på skärmen.
Ja, det så jag tänkte inte ens på det. Du var jätteduktig, det var jätteintressant.
Tack.
Det var
okej.
Vadå?
Jag blir generad.
Varför det?
Jag vet inte.
Och skriv in era tankar om moral.
Eller vad som helst.
Om vad som helst. Men jag är faktiskt intresserad, för det var många som hörde av, det var några som hörde av sig förra veckan. Och tyckte att jag borde ha mer moral i sex...
I ditt vardagsliv.
I mitt vardagsliv när jag har sex och i sex... arbetesfråga och att de inte gillar att jag har sexarbete och sådär. Men om det är någon som har och någon som känner som jag och som också har lite så moral, really? Det, jag vill höra om det. Om det.
Ja. Okay? Och också, ni kan också skriva stöttande mejl till mig.
Du fick massa stöttande förra veckan. Så ingen mer stöttande till dig.
Okej,
okay, Karin. Okay. Vår mejladress är ju cafebambino4ever@gmail.com. Nytt minibambino på tisdag och sen så nytt längt på fredag och så hörs vi och ses.
Så rullar vi på.
Puss och kram!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.